Du lyssnar på Den övergivna trädgården av Kelly Bowen i översättning av Annika Sundberg, inläst av mig, Katarina Evelöv. Föräldrar kan ge sina barn goda råd eller leda dem på rätta vägar, men bildandet av personligheten ligger slutligen i deras egna händer. Anne Frank. Dedikation från författaren. Till mamma och pappa som har delat med sig av sin klokskap och sitt villkorslösa stöd, vilken väg jag än har valt, men som framförallt har krävt att jag ska ta ansvar för mina livsval. Det är jag evigt tacksam för. Kapitel 1. Stasia. 8 juni 1935, Rouen, Frankrike. Den döde mannen hade inget på fötterna. Hans nakna, smutsiga tår pekade rakt upp mot skuggorna i den smala gränden, och det var åsynen av dem som fick Stasia Nemitj att tvärstanna med ett hårt grepp om cykelstyret. Hon hade förstås sett döda människor tidigare, men de hade varit lika älskade i döden som i livet och hade behandlats därefter. Den här mannen var inte älskad. Han var bortkastad. En insikt som var outhärdligt ledsam. Mannen låg med huvudet lutat mot en söndervittrande tegelvägg, omgiven av bråte och glasskärvor. Det var svårt att gissa hans ålder, men att döma av de grå stråna i hans toviga skägg och stripiga hår måste han ha varit minst lika gammal som hennes far. Han hade på sig resten av en 20 år gammal soldatuniform. Den blå kappan gick knappt att känna igen. Den hade tappat knapparna och tyget hade förvandlats till smutsgrå trasor. En liten skara med människor fullastade med korgar och påsar från torget skyndade förbi Stasia och ökade farten när de passerade grändens mynning. Antingen struntade de medvetet i den döde mannen eller också blundade de automatiskt för honom. Stasia öppnade munnen för att ropa på dem, men stängde den igen. Osäker på vad hon skulle säga, vad hon skulle be dem om. De döda var det ingen som kunde hjälpa. Men hon kunde inte bara gå därifrån. Stasia ställde cykeln i början av gränden och närmade sig försiktigt liket, medan hon försökte att inte bry sig om stanken av ruttnande sopor och urin. Hon satte sig på huk och såg att mannens kloliknande fingrar fortfarande höll tag om halsen på en ginflaska, trots att han var död. Innehållet i flaskan, och säkerligen i hundratals flaskor som föregått den, hade förhärjat hans insjunkna och utmärglade ansikte, som var blekt och orörligt under skägget. Hon borde åtminstone lägga något över honom. Hans kappa kanske, tills hon hittade någon som kunde hämta honom. Eller fanns det kanske något i gränden som hon kunde använda för att gå undan, rör honom inte? Befallningen morrades fram och Stasia reste sig hastigt och snubblade bakåt. En pojke, som inte kunde vara mycket äldre än 15 år, som Stasia själv, trängde sig förbi henne och satte sig på huk vid liket i hennes ställe. Han var lång och smal, under de trådslitna skjortärmarna som var uppkavlade över armbågarna såg hon hans senigt muskulösa underarmar. Hans hår var ljusblont och mycket kortklippt, och hans ansikte uttryckte både bitterhet och ilska. Rörde du vid honom? Han naglade fast henne med sina kalla, grå ögon. Stasia återfick talförmågan. Nej, jag bara tog du något ifrån honom. Stasia stirrade på pojken. Nej, jag var på väg att lägga något över honom. Tror du verkligen att jag skulle stjäla från en död människa? Pojken vände bort huvudet och rotade i sin slitna axelremsväska. Han tog upp något som var inslaget i papper. Han är inte död, mumlade han. Vad sa du? Pojken la paketet i mannens knä och sträckte sig efter tomflaskan som han höll i sin livlösa hand. Han är inte... Mannen, som Stasia hade trott var död, vaknade till liv med ett ryck.